Vi har satt en rubrik för den här helgen om att våga hoppas. Och jag sa igår att vi kan ju gärna lägga till temat som är för den allkristna böneveckan som vi är mitt inne i just nu. Ett ord är från Jesaja kapitel 1 och vers 17. Gör det goda och sträva efter rättvisa. Och vi kan också gärna ta med det som är temat för den här söndagen om vi följer kyrkoåret som är Jesus skapar tro. Och jag läser ur Romarbrevets 8:e kapitel ifrån vers 22 till och med 25. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. Amen. Man kan utan överdrift säga att Romarbrevets 8:e kapitel är ett av de allra största i hela Nya testamentet. Om man läser ord för ord, kanske inte allt är så helt lättförståeligt. Men det är som att det finns olika klanger i det här kapitlet som tillsammans bildar någon slags symfoni. Och där blandas verkligen klagosång och jubel. Och det är förunderligt tidlöst. Så jag tänkte bara plocka fram några av de här klangerna så att vi kan höra något av den här symfonin som förmedlar ett sånt starkt hopp. Och ett av de tydligaste klangerna då, det är det vi nyss läste. Att det finns ett rop. Och det är hela skapelsen som ropar i födslovånder. Och hör vi de orden så känns det ju verkligen som om de skulle kunna vara skrivna idag. För det går nästan inte att höra en enda nyhetssändning utan att bli påmind om hur skapelsen ropar. Och vi hör om extremväder, hur det är extrem torka på en plats och översvämningar på en annan. Hur glaciärerna smälter och hur ödesdigra bränder rasar. Och kriget som pågår inte långt borta ifrån oss tycks ha lagt ytterligare sten på den bördan. Igår läste jag, och kanske flera av er, om att det är en massdöd av delfiner i Svarta havet just nu. Varför det? Jo, därför att alla ubåtar som kör där på grund av kriget, deras ekolod stör den fantastiska inbyggda radarn som delfinerna har. Så de hittar inte längre dit där de kan finna mat. Och de svälter ihjäl och spolas upp döda på Svarta havets stränder. Och för mig blev det en sån smärtsam bild av hur människan kan förstöra det enastående i Guds skapelse. Och i det här ropet som nu verkligen inte går att missa från skapelsen, så kan ju ingen av oss säga att vi kan två våra händer. Jag har haft förmånen att i nästan 30 år arbeta nära Peter Halldorf, framförallt i sammanhanget runt Bjärka Säby. Han är en mycket produktiv författare och det allra mesta av han skriver tycker jag är mycket bra. Han kom med en bok för några år sedan som heter Därför sörjer jorden. Jag rekommenderar gärna den om du vill tänka på skapelsens födslovånder i ljuset av Bibelns ord. Och på tal om detta att vi inte kan två våra händer inför det här ropet, så skriver Peter: till människans värdighet hör att hon kan ta på sig sin skuld. Skulden har samma uppgift som smärtan. Den varslar om fel som behöver botas. Men vi kan inte växa andligt utan att acceptera vår skuld. Och när vi nu inte kan två våra händer inför ropet från skapelsen, så finns det samtidigt tröst att hämta. Vi kan till exempel läsa psalm 96 i Saltaren. Där står det att träden klappar i händerna och att bergen brister ut i jubel och att marken glädjer sig inför Herren som kommer för att döma. Och hur kan det uppstå en sån lovsång inför det som är en dom? Ja, därför att det är den rättvise domaren som kommer. Och där är vår stora hjälp och räddning att det står att fadern har lämnat åt sonen att hålla dom. Han som blev som en av oss. Han som vet vad det vill säga att vara människa. Och i detta som vi lever i så påtagligt just nu, så tror jag det är väldigt viktigt att se att vi verkligen inte behöver stå på motsatt sida gentemot skapelsen. Vi är inte fiender till varandra. Vi läste ju precis att också vi ropar, vi som har fått anden som en första gåva. Och då kan det finnas plats för det som vi kallar för bikt. Och när vi ber bönen vår fader, förlåt oss våra skulder, så tänker jag personligen ofta idag på det som vi som mänsklighet har åsamkat skapelsen. Och då kan det också finnas plats för bot. Och bot, det är ju att vilja göra rätt där vi har gjort fel. Och får jag citera Peter en gång till, så skriver han så här: ska vi se om jag hittar rätt citat. När vi tar beslut om att förändra vårt sätt att leva och väljer att gå i riktning mot större enkelhet, återhållsamhet och varsamhet, måste det vara för att vi är övertygade om att det är rätt. Inte för att vi är säkra på att just våra val kommer att göra skillnad. Resultatet av våra handlingar är inte vår sak. Vårt ansvar är att göra det vi kan. Och när vi står inför det där vi känner oss maktlösa och tänker det är så lite jag eller vi kan göra, då ska vi komma ihåg att Gud aldrig talar föraktfullt om de små handlingarna av kärlek. Dels för att det är ett tecken på vilja till omvändelse. Och så handlar det först och sist om Guds rike. Och Guds rike är ju en storhet som är väldigt central i Nya testamentet. Och vi vet att det inte är ett land som man kan peka ut på en karta. Utan enkelt kanske man kan säga, där Jesus Kristus är Herre, där finns Guds rike. Och i många liknelser beskriver Jesus att det är litet och obetydligt från början, men att det har en enastående växtkraft i sig. Och den kraften handlar dels om mödosamt arbete. Ni minns kanske liknelsen i Matteus 13 och vers 33. Att Guds rike är som en surdeg som en kvinna tar och bakar. Och den här surdegen får liksom genomsyra hela degen och bli till ett bröd. Det är ju ett arbete. Men i Markus 4 och i vers 26, Där står det att riket är som när en bonde har fått säden i jorden. Dagar och nätter går. Det gror och växer. Han vet inte hur. Och det är den stora trösten. Att Gud aldrig föraktar det vi kan göra. Det vi tänker är rätt. Men den stora växtkraften, den kommer på ett sätt som vi inte riktigt kan överblicka och förstå. Och därför att vi har med Guds rike, som Paulus säger är rättfärdighet och frid och glädje att göra, så är också de små handlingarna av rättfärdighet av stor betydelse. Så en av klangerna i Romarbrevet 8, det handlar verkligen om det här ropet från skapelsen där också vi stämmer in. En annan av klangerna handlar om hopp. Och jag läser igen i Romarbrevet 8 och från vers 18. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja, utan på grund av honom som vållade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Om vi tänker på det som är själva grundbulten i den kristna tron, att Jesus dog och uppstod, och att uppståndelsen därför är inom räckhåll för alla, så tänker jag ibland på hur det var när mina föräldrar dog. Först min pappa och ett par år senare min mamma. Och i båda fallen så hämtade jag urnan med deras aska på begravningsbyrån i Kungälv för att ta ut till begravningsplatsen i Marstrand där jag är född och uppvuxen. Och vid båda tillfällena så stannade jag på en vacker plats längs vägen, alldeles vid havet. Och satt en stund, först med pappas och ett par år senare med mammas urna, liksom i famnen. Och så tänkte jag så här, det är ju helt orimligt att tro att den här askan en gång ska bli något mycket mer. Och ändå idag när jag går förbi deras gravplats så säger jag både för mig själv och liksom till dem. Ni är inte borta och jag vet att ni egentligen inte är på den här platsen. Hur kan någon av oss tro att av det som till slut bara är aska ska det uppstå något i en förhärligad gestalt, som det står. Och det är väl där dagens tema kommer in enligt kyrkoåret, att Jesus skapar tro. Vi har hans egna ord någonstans i botten för vår tro när han säger efter uppståndelsen: jag var död, men se, jag lever i evigheters evighet och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Och när vi, fast det egentligen är orimligt, ändå sätter tro till att varje människa som sträcker sig mot Jesus kan få vara med om samma under till slut, då är det ju också möjligt att tro att det som händer med enskilda människor, det ska en gång hända med hela skapelsen som ska resa sig ur sin aska och igen kunna bli det om vilken Gud säger att det är mycket gott. Jesus skapar tro. Och det har ju också att göra med att vi tycker att vi kan förnimma Jesus Kristus som en levande verklighet här och nu. I ortodoxa kyrkan fanns en ledare, metropolit som det kallas, Anthony Bloom, som bland annat har skrivit en klassiker som heter Ärkebiskopens böneskola, som verkligen är läsvärt. Och han berättar om sin egen väg till tro, där han som ung student i Paris med ryskt ursprung var långt borta ifrån trons verklighet. Men en gång var han med en vän i en kyrka och lyssnade till en predikan. Och han tyckte att det var en så urbota dålig predikan. Till och med en dålig predikan kan tjäna Gud. Det är ju en tröst. Så han tänkte, jag måste ta reda på själv hur det egentligen förhåller sig. Så han läste igenom det kortaste av evangelierna. Han valde det, Markus evangelium. Och ju längre han läste så kände han påtagligt att någon fanns i rummet som man inte såg. Och så drog han den slutsatsen. Han jag läser om är på något sätt här. Alltså uppstod han. Alltså kan jag sätta min tro till den här boken. Vi läste alldeles nyss om tomhetens välde. Ibland blir det uppenbart att människor lever under tomhetens välde. Jag har ett citat här som min man drog ut ur en artikel av Björn Wiman, som ju är kulturchef på Dagens Nyheter, men alldeles uppenbart en sökare. Han berättade där att han går till kyrkan ganska regelbundet. Han stämmer in i trosbekännelsen utan att riktigt veta om han tror. Och när det är nattvard så går han fram och tar emot bröd och vin utan att riktigt veta om han tror. Men han vill så gärna. Och så frågar han en präst en dag om det är okej, om det duger att han liksom är där med alla sina tvivel. Och prästen svarar, du är här, det räcker väl. Och så skriver Björn Wiman, kryptiskt och så otroligt tänkvärt. Hur kan man leva utan tro i en värld där det inte går att tro? Alltså i en värld där det är svårt att tro, där det är svårt att leva. Ändå, hur kan man leva utan tro? Och kanske kan man utifrån de premisserna söka och finna en tro, även om man är långt ifrån säker. Och där höll jag på att säga, där är det inte så farligt. Därför att det finns ett sökande. Och jag är övertygad om att Jesus håller vad han lovar. Att den som söker ska finna. Men ibland är tomheten ännu mer uppenbar. Och så kan man tänka lite som bekännande kristen. När man liksom sitter på den här skatten. Hur ska jag kunna översätta allt detta för den som inte alls omfattar det som är min tro? Och det handlar kanske inte så ofta om att försvara eller förklara allt. Kanske kan man ändå droppa in det som är hopp utifrån sin egen övertygelse och tro. Det fanns en religionssociolog i Sverige som dog allt för tidigt. Han hette Bernt Gustafsson. Och det finns en liten efterlämnad skrift av honom som heter Född 1920 med korta texter och dikter. Och där berättar han om hur han möter någon som kände hans mamma när hon var en liten flicka. Och det är ett minne som rinner upp i den här personen och som han delger Bernt då. Och så skriver han så här i den här boken. Ur hans minne hördes ett barn viska i förtrolighet att Jesus kommer snart. Så var det tydligen med hans mamma att hon gick runt och viskade till dem som hon tyckte behöva höra det, att Jesus kommer snart. Och jag tycker så mycket om den bilden. Inte den där bombastiska, tvärsäkra förkunnelsen om tider och stunder. Men som ett barn tätt intill örat viskar en god och stor hemlighet. Så kan vi bära hoppet om alltings återupprättelse och också ta tillfället att ge det vidare. Som vi återkommer till Romarbrevet 8, de där klangerna. Det finns ett rop och det finns en dom och det finns ett hopp. Och kanske kan man säga också att det finns ett slags krav. Vi läste det just. Att skapelsen väntar på att Guds söner ska träda fram. Och jag tänker att det betyder ungefär att människor som vill gå i Jesu efterföljd på något sätt än mer ska hitta sin kallelse och sitt ansvar. Och det är värt att fundera över. Precis som ni ska göra i den här böndagen på söndag. Och som vi gör lite hela tiden. Vad är din vilja, Gud, med mitt liv just nu? Vi läste också här om beredskapen att lida. Under hela kriget i Ukraina har väl många av oss tänkt på och bett för den märkliga ledaren Zelensky. Jag har tänkt särskilt på honom den här veckan utifrån den här helikopterkraschen utanför Kiev, där några av hans närmaste medarbetare meningslöst dog. Och han sa själv som en kommentar till den här händelsen: smärtan är obeskrivlig. Och en annan reporter kommenterade: Zelenskys fru sågs gråta när hon tog emot beskedet. Och i allt det stora och förfärliga som händer där just nu, så kan jag liksom föreställa mig att detta var ett särskilt hårt slag. Och då är det också så hoppfullt att se allt som görs på olika håll, också i vårt land, för att lindra människors lidande. Jag läste en artikel i Dagen i veckan om en kollega till mig på Hönö i Ekumeniakyrkan där ute, där man som på många andra håll hade en grupp ukrainare som kom i början av kriget, och man gav dem skydd. Och de ville sedan åka hem igen, bland annat en pastorsfru med många barn, vars man hade stannat för att hjälpa folket och skydda sin församling. Och deras kyrka var skadad av bomber. Och så var det en konstnär i församlingen där som samlade ihop allt han hade av färdiga målningar och hade vernissage och sålde 100 tavlor. Och bestämde innan att 40% ska gå till församlingens ungdomsarbete. 60% ska gå till den bombande kyrkan i Ukraina. Och innan hade man fått veta att det behövs ungefär 60 000 svenska kronor för att göra det nödvändigaste. Och han fick in 100 000 och 60% blev 60 000. Det stämde nästan på öret. Och för varje sånt exempel, jag vet att det finns många, många i vårt land, så väcks hoppet och man blir glad. Det är det där med Guds rike som tänder moteld. Men jag vet väl att de där ropen vi hör från skapelsen, det gäller ju inte bara det som händer i skapelsen, det som händer i förfärliga krig. Det ligger också på ett närliggande plan. Och jag tror att det är så. Det måste vara så att ingen kan springa på alla bollar. Men någon gång ljuder ett rop som på ett särskilt sätt träffar dig eller träffar mig. Och vi blir på något sätt övertygade om att nu är det min tur. När jag satt och förberedde det här så tänkte jag på en familj som jag kände lite längre bak i mitt liv. Ja, de finns kvar men vi ses inte så ofta nu. En familj som i sitt hem tog emot flera fosterbarn, familjehemsbarn. Flera med olika handikapp. Bland annat en multihandikappad pojke. Han är hemma hos Herren nu. Men han fanns i många år hos den här familjen. Och så minns jag när pappan där berättade för mig hur detta blev till. Och han är verkligen ingen mångordig man som gärna står på estraden. Men han och hans fru fick komma för att träffa den här pojken. Det var klart att han behövde hjälp. Familjen orkade inte riktigt den egna. Men det såg allt för svårt ut. Så de bestämde sig för att säga nej. Vi orkar inte detta. Vi kan inte gå in i detta. Men så sa pappan till mig. När vi gick ut därifrån och jag skulle stänga dörren. Då tyckte jag att Samuel, som pojken hette, ropade på mig. Och det gjorde sånt intryck på mig. För Samuel kunde inte prata. Han kunde inte ens få fram ett rop. Men han som var kallad för att hjälpa honom, han hörde hur han ropade. Och så tror jag det ibland, eller rätt ofta, med Guds kallelse. Vi uppfattar när ropet liksom är till oss. Och det är inte säkert att det blir enkelt det vi går in i. Och ändå kan det bli så att det blir det som mer än någonting annat blåser bort tomheten i våra liv och som på något märkligt sätt blir till vår stora glädje. Därför att i Romarbrevet 8 står det också så här i vers 15. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt. Så att vi kan ropa Abba, Fader. Det där ropet av tilltro till Gud och av glädje. Det finns inte minst när vi är på rätt plats i rätt tid. Och har bejakat det. Det som är väldigt avgörande, tänker jag. Och som uttrycks tydligt i Romarbrevet 8. Det är att det är födslovonder det handlar om. Från skapelsen. Inte dödsryckningar. Utan födslovonder. Det är något som är på väg att födas. Och i det ligger det ett mycket större hopp. Men även om något fantastiskt är på väg att födas. Så kan verkarbetet vara mödosamt. Och därför behöver vi också de här orden. Ur detta rika kapitel. Vers 26. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och kanske är det något av det viktigaste vi har att göra nu och alltid. Att enskilt och tillsammans lyssna efter i bön och samtal, hur anden vädjar för oss och leder oss. Till slut då, den här symfonin som jag tycker att Romarbrevet 8 är. Läs gärna och begrunda detta kapitel. Så finns det ett fantastiskt jubel till inledning och till avslutning. Det börjar med att påminna oss om. Det finns ingen fällande dom för den som är i Kristus Jesus. Och de sista verserna påminner oss om att det inte finns något i höjden eller i djupet som kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Så vi är omslutna av detta. Ingen fällande dom. Inget kan skilja oss från Guds kärlek. Och då finns det ett sista ord jag vill skicka med. När Nya testamentet berättar om tidens slut och en ny tid, så är det en vers jag ofta återkommer till. Den är djupt allvarlig, men det öppnar sig en dörr av hopp. Och det är Matteus 24 och vers 12, där Jesus själv säger: därför att laglösheten ökar ska kärleken kallna hos de flesta. Det är djupt allvarligt om kärleken till vår värld kallnar. Men hoppet är de där orden faktiskt. Hos de flesta är ändå inte alla. Man måste inte tillhöra dem där kärleken kallnar. Så låt oss be att sårmärkta och starka händer skyddar det ljus som vi har fått att bära, som är vissheten att inget ska skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för boken du har gett oss av nåd, där vi känner igen så mycket av ditt ord, av dig själv, som talar till oss genom tiderna. Tack för det vi har fått läsa, lite tränga in i idag. Hjälp oss att leva öppet och lyhört, så att vi hör ropet från skapelsen, själva kan ropa, men så att vi också uppfattar den här starka tonen av hopp. Jesus, du som är den förstfödde från de döda, skapa tro i vårt liv, så att vi kan fortsätta tro att vi ska uppstå en dag och hela din skapelse tillsammans med oss. Hjälp oss leva, Herre, så att det ser ut som att detta är vår tro. Och ge oss ord, ge oss vägar att kunna förmedla hopp där det är ganska tomt och slocknat. Tack för din närvaro hos oss här och nu. Vi ber i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.